Idag så består predikotexten utav Jakobsbrevet kapitel 2 i översättningen som heter NT 2026. Och rubriken är, som vi hörde, var inte partiska. Vi kommer jämföra en del av det som står i brevet med det som Jesus säger i bergspredikan och det som Paulus skriver i sina brev. För alla de här tre herrarna är samstämmiga i det här budskapet. Vi kommer också få lyssna till texten i två delar idag och jag kommer därmed också att predika i två delar. Och vi som vill och kan får gärna stå upp nu när vi lyssnar till de första 7 verserna utav dagens text. Jakob skriver: mina bröder och systrar, var inte partiska. Ni som har vår förhärligade Herre Jesus Kristus tro. Tänk om det i er synagoga kommer in en man med guldringar på fingrarna och i praktfulla kläder, och om det också kommer in en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då riktar blicken mot den som bär praktfulla kläder och säger: sätt dig på den här fina platsen. Men säger till den fattige: ställ dig där borta, eller sätt dig vid min fotpall. Har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare med onda tankar? Hör på, mina älskade bröder och systrar. Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i världens ögon till att bli rika i tro och arvtagare till det rike han har lovat dem som älskar honom? Men ni vanärar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och de som släpar er till domstolarna? Är det inte de som smädar det härliga namn som har utropats över er? Och vi ber: Gud, öppna våra hjärtan för det som du har att säga till var och en av oss idag. Och hjälp oss att lyssna genom din heliga ande. I vår Herres Jesu Kristi namn. Amen. Varsågoda och sitt. Orden "var inte partiska" lyder i Bibel 2000: gör inte skillnad på människor. Paulus skriver i Romarbrevet 2:11 att Gud inte gör skillnad på människor. I ett stycke som handlar om att inte döma varandra, och han använder judar och greker som exempel. Jakob vidareutvecklar nu den här tanken med att om Gud inte gör skillnad på människor så bör ju inte heller kristna människor göra det. Och han tar ett annat exempel om fattiga och rika som också handlar om politiker och anhängare. För när det står om en man med guldringar på fingrarna och i praktfulla kläder så syftar han på romerska senater ifrån det styrande partiet som i sin vita toga-uniform kommit till synagogan för att skaffa röster inför valet. Att behandla en sådan mäktig man väl och rösta på den innebär att den eventuellt skulle kunna få någonting i utbyte. Till exempel ekonomiska bidrag, beskydd eller egen högre ställning genom att ha fått rätta kontakter. Likt Jesus så skriver Jakob att i Guds rike så råder en annan ordning där de sista ska bli först och de första blir sist. Jesus predikar att saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Och Jakob skriver att människor som ser fattiga ut i världens ögon är utvalda av Gud till att bli rika i tro och arvtagare till riket. Alltså, Jakob menar att alla vi människor är beroende av varandra. Vi behöver olika slags hjälp av varandra i olika skeden av livet, och alla har behov av räddning och nåd. Men om en person äger väldigt lite så blir den personen väldigt medveten om alla de här behoven. Om du inte äger mer än kläderna du har på kroppen, om du inte har tillräckligt med pengar för att kunna köpa näringsrik mat och kanske inte heller ett ordentligt tak att sova under, så behöver du förlita allt hopp till att Gud ska gripa in och rädda genom sina utsända händer och fötter på jorden. Och när det sker att du i nödens stund får mat, kläder och en trygg bostad, så blir din tacksamhet till Gud, din tro på och kärlek till Gud och din förtröstan på Guds nåd oerhört stark. Verklig rikedom består inte av pengar, utan av tron på och hoppet om det ovärderliga arvet i evigheten. Världens rikaste man här på jorden är just nu Elon Musk. Och för precis en vecka sedan förra söndagen så ägde han drygt 4 biljoner svenska kronor. Det är ett oerhört stort ansvar att äga mer pengar än vad hela länder gör. Och det är inte lätt att vara vis kring hur pengar och företag ska förvaltas eller vilken slags politik som ska supportas. Det finns också en risk för att rika personer generellt kan bli stolta och självtillräckliga. Vilket alltså enligt dagens text kan vara ett hinder för att inse sitt behov av nåd och frälsning. Till de rika så predikar Jesus: ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Paulus skriver till Korintierna att de istället ska ha sin stolthet i Herren. Och Jakob verkar här skriva utifrån en egen erfarenhet av att rika har förtryckt fattiga. Alltså där rika har blivit rika på bekostnad av fattiga människor och billig arbetskraft. Och genom att behålla sin rikedom så bidrar de till en ojämn ekonomisk fördelning i samhället. Och så säger han att rika släpar iväg fattiga till domstolarna och smädar det härliga namn som har utropats över dem. Och här verkar det som att han har upplevt att rika romerska senater har kommit till en synagoga där kristna har samlats. Och när senaten inte lyckats värva röster så har han istället skvallrat för kejsaren om vilka som är döpta och tillber Jesus istället för att dyrka kejsaren, så att kristna har fängslats och förföljts. Jakob försöker alltså inte säga att alla rika är dåliga människor med fattig tro, eller att alla fattiga är goda människor med rik tro. Utan Jakob skriver utifrån några faktiska situationer han har varit med om. Men det universella budskapet i hans text är att inte vara motsägelsefull eller fördomsfull. Alltså att vara sig bländas av eller bli avskräckt av människors yttre, och att inte vara partiska. Vare sig det handlar om jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna, fattig eller rik. För när vi är partiska och gör skillnad på människor så bidrar vi till orättvisa och splittring. Medan Gud vill rättvisa och enhet. Det här var också huvudbudskapet i medborgarrättsrörelsen under Martin Luther King Jr. i USA på 60-talet. Som handlade om att inte göra skillnad utifrån rasism. I Sverige har vi ett annat exempel utifrån kön. Där det ända sedan den första frikyrkoförsamlingen bildades 1848 funnits demokratisk rösträtt i församlingarna. Nu när det är några dagar före världsböndagen på fredag och internationella kvinnodagen på lördag, så kan vi nämna att hela 70 år innan kvinnor fick rösta i allmänna val i Sverige så hade kvinnor en jämlik röst i församlingarna. Och även om barn och unga inte hunnit fylla 18 år så att man får rösta i allmänna val i Sverige, så har man en jämlik röst som vuxna i församlingarna. För vi tror att alla människor är skapade av Gud, älskade av Gud och har samma människovärde. Därmed så är vi alla välkomna till Guds hus och församling som fullvärdiga medlemmar av Kristi kropp. Och här bör vi alla bli välkomnade och bemötta med samma respekt, värdighet och kärlek. Som Jakob skriver flera gånger så är vi varandras älskade bröder och systrar och del av samma Guds familj. Och nog för att syskon kan vara hårda mot varandra ibland eller bråka med varandra. Men Jakob menar att vi inte ska vara varandras domare. Inte rynka på näsan åt varandra eller ignorera varandra. Utan vara syskon som hör ihop med varandra och som stöttar varandra och som visar det i handling. Vi ska nu få lyssna till resten av Jakobsbrevet, så välkomna fram. Det blir lite roligt nu då, men Filip, Sanna, Hanna och Anna.
Då läser vi från vers 8. Står det rätt ordning? Om ni följer den kungliga lagen enligt skriften, du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt. Men om ni är partiska begår ni synd och avslöjas av lagen som överträdare. Den som håller hela lagen men felar på en enda punkt har brutit mot allt. Den som har sagt, du ska inte begå äktenskapsbrott, har också sagt, du ska inte dräpa. Om du inte begår äktenskapsbrott men dräper, har du blivit en lagöverträdare. Ni ska tala så och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig för den som inte har visat barmhärtighet. Barmhärtigheten triumferar över domen.
Vad hjälper det att mina bröder och systrar, om en människa säger sig ha tro men inte har gärningar, inte kan väl tron rädda henne? Om en bror eller en syster är utan kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem, gå i frid, håll er varma och ät er mesta. Men inte ger dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Så är också tron död i sig själv. Om den inte återföljs av gärningar.
Nej, till sådana människor ska man säga, du har tro och jag har gärningar. Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag genom mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en, det gör du rätt i. Också demonerna tror det och bävar. Men vill du inte inse, du tomma människa, att tron är verkningslös utan gärningar? Blev inte vår far Abraham rättfärdig genom gärningar när han förde fram sin son Isak som ett offer på altaret? Du ser att tron samverkade med hans gärningar och att tron fullkomnades genom gärningarna. Så uppfylldes det skriftord som lyder. Abraham trodde på Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet och han kallades Guds vän.
Ni ser att människan blir rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. Var det inte på samma sätt med Rahab, den prostituerade? Blev inte också hon rättfärdig genom gärningar när hon tog emot budbärarna och släppte ut dem en annan väg? Liksom kroppen utan ande är död, så är det också tron utan gärningar död.
Tack. Det är en lång och svår text, så jag ska bara förklara den här helt kort nu mot slutet. Texten beskriver hur vi ska göra för att inte vara partiska, nämligen att lyda den kungliga lagen. Den kungliga lagen är slutet på det vi brukar kalla för det dubbla eller det trippla kärleksbudet. Som Jesus säger är det viktigaste budet av alla i lagen och som lyder att vi ska älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, själ, förstånd och kraft och vår nästa som oss själva. Det är en kunglig lag för att den är given av himmelrikets konung och den sammanfattar alla andra lagar. I Romarbrevet kallar Paulus detta för kärlekens lag och det är ju passande att nämna på fastlagssöndagen när temat i kyrkoåret är kärlekens väg. Och Paulus menar att om vi visar varandra kärlek så kommer vi göra gott mot varandra och också lyda intentionen i alla lagar. Om vi däremot är partiska så syndar vi och bryter mot lagen. Synd innebär, det här vet konfirmanderna, att missa målet med att göra Guds vilja. Gud har uppenbarat sin vilja i hela lagen Och om man bryter mot en del av lagen så bryter man mot Guds vilja och är alltså en lagbrytare. Jakob ger några exempel ifrån de 10 budorden som ju också sammanfattar lagen. Och redan i samma stund som budorden ges så bryter folket mot det första budet om att inte tillbe någon annan än den enda guden. Och de tillber en guldkalv istället. Vi människor har en upprorisk tendens inom oss att synda, för det goda som vi vill, det gör vi inte. Men det onda som vi inte vill, det gör vi, som Paulus skriver i Romarbrevet. Det är inte så lätt att följa lagen, inte ens det mest självklara i den. Så Jakob uppmanar oss så tydligt han kan att följa den kungliga lagen, kärlekens lag, som han också kallar för frihetens lag, för att Jesus har befriat oss från syndens lön och straff som är döden och öppnat vägen till evigt liv. Och han kallar den också för barmhärtighetens lag. För Jesus säger, saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Alltså om du förlåter andra, gör gott mot andra och är nådig mot andra, så kommer andra att förlåta dig, göra gott mot dig och vara nådig mot dig. Detta är att älska andra som sig själv och också att följa den gyllene regeln. När vi låter bli att vara partiska och istället lyder den kungliga lagen, så låter vi tro och handling stämma överens. Tro som bara uttrycks med ord, alltså om vi intellektuellt tror på att Gud finns och att lagens bud är goda, men sen inte försöker leva ut dem i handling, så blir tron ihålig. Eller med Jakobs ord blir den verkningslös. Alltså att tron inte ger fullvärdig befrielse och räddning. Vi brukar ju säga att Guds rike är redan nu, men ännu inte. Alltså att vi kan få en försmak av evigheten och frälsningen här på jorden, när goda saker sker i Jesu namn och kraft. Men om ingen gör goda saker i Jesu namn och kraft, då får vi ju inte försmaken nu heller. Tron blir också ihålig i bemärkelsen att när det är mycket snack och lite verkstad, så tappar orden sin trovärdighet. Om vi säger att vi tror på en rättvis Gud som inte är partisk, och att vi i Jesu efterföljd därför också bör vara rättvisa och inte partiska, men sedan agerar orättvist i församlingen och gör skillnad på människor, så blir vi inte trovärdiga vittnen om Gud. Och då kan människor bli besvikna och ifrågasätta allt som har med kyrka och Gud att göra. Som avslutning så ska jag nämna de här två exemplen som Jakob ger på hur tro leder till goda handlingar. Och det första exemplet är ju när Abraham är redo att offra sin älskade son Isak som skulle ge honom ättlingar. Abraham litar på Gud och visar det i handling genom att lägga honom på offeraltaret. Men då griper Gud in och skickar istället en bagge som Abraham får offra. Jag säger inte mer nu, för det här är en hel predikan i sig. Utan vi tittar också på det andra exemplet om Rahab, som är prostituerad och som bor i Jerikos mur. Hon släpper in två israelitiska spejare som kollar hur de bäst ska kunna anfalla Jeriko efter den 40 år långa ökenvandringen. När några män från Jeriko knackar på så skyddar Rahab israeliterna genom att säga att de har redan gett sig av, och hon pekar åt vilket håll de har försvunnit. Sen firar hon ner israeliterna genom sitt fönster i muren och säger åt dem att springa åt andra hållet. Därför lovar israeliterna att Rahab och hennes familj ska räddas under attacken som kommer att döda alla andra i staden. Trots att Rahab har ett olagligt lågstatusyrke, trots att hon är kvinna, tillhör fiendesidan och bryter mot det 8:e budet om att inte ljuga, så tas hon ofta upp som ett exempel i Bibeln på en person som har trott och bekänt med ord att Gud är med sitt folk. Hon har gjort gott och hon har visat barmhärtighet i en stund av nöd och räknas därför som rättfärdig inför Gud. Alltså någon som har gjort Guds vilja. Hon har syndat i andra bemärkelser, Men som Jakob skriver, barmhärtigheten triumferar över domen. Som Franciscus sa på 1200-talet, predika alltid, om nödvändigt använd ord. Goda gärningar är inte frälsande i sig, men goda gärningar vittnar i sig om Gud och Guds vilja, och de sker till Guds ära. Tro som samverkar med goda gärningar gör att tron fullkomnas. Den får ett utflöde så att den blir levande, den sprids och förökas, och den vittnar om ett förvandlat liv, om att någon är Guds vän och om att Guds rike är redan nu. Så var barmhärtiga och gör gott genom att älska din nästa som dig själv utan att vara partisk. Och låt gärna fastetiden som börjar nu på onsdag vara en tid då du övar dig i detta. Amen. Och vi sjunger en sång.